Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radio Play.
Då tar jag den i hennes hand. Sen går jag till en papperskorg och trycker i den i papperskorgen.
Hej Flora.
Hej Frida.
Hej Bokus och Läkarmissionen.
Tack för att ni är våra partners.
Bokus.com och läkarmissionen.se.
That's right honey.
Det absolut värsta jag vet är när man sitter med folk och de bara, alltså jag drömde en så sjuk grej igår.
Alltså det är det värsta, alltså jag känner att du börjar krypa i min kropp.
Jag börjar så här, titta på klockan och bara snälla. Alltså grejen med drömmar är att det är så här, personen berättar om någonting som inte ens har hänt.
Nej, alltså det är så här, ja, fine, din hjärna är lite konstig, fine. Men så här, couldn't fucking care less. Alltså jag vill styckmörda den som pratar om drömmar.
Jag vet, det är så tråkigt. Och därför tänkte jag inleda med att berätta om en dröm jag drömde.
Du någon dag sedan.
Skoj. Men jag tänkte att, men det är inte kämpa, så mycket... Flora. Det är inte så mycket drömmen i sig, utan det är mer en så här fascination av att så här, jag har ingen aning. För oftast med drömmar är att så här, det är ett sätt för hjärnan att så här, processa saker som har hänt. Ofta kanske man drömmer om typ så här, någonting man tänker på eller så här, en plats man har varit på. Alltså det finns någonting...
Med en anknytning till något man har varit med.
Det är tydligt om så här, varför drömmer jag den här drömmen just nu. Mm. Den här drömmen har jag ingen jävla aning om vart min hjärna har hämtat upp de här pusselbitarna. Och jag ska hålla det så kort som möjligt, men jag tycker bara att det är sinnessjukt av vad ens hjärna kan koka ihop. Min dröm gick allt ut på, jag drömde den här en hel natt. Så här. Drömmen går ut på att jag ingår i en rapgrupp. Redan det är det mest sinnessjuka, för att jag är den minst swagiga, softa, alltså det finns liksom ingenting i mig som har swag, jag är stel. Så jag ingår i en rapgrupp tillsammans, jag vet inte om jag ska säga rap eller rap, det är så morfigt, en sån här rapgrupp tillsammans med typ 300 personer, varav en person är Snoop Dogg. Så det är jag, Snoop Dogg och en tjej och en kille till. Det vår grej är att vi uppträder i isbackar. Så här, långa, långa isbackar där vi har skridskor. Där vi åker ner synkroniserat och sen går upp igen synkroniserat. Och det är jättemycket folk som har tittat på oss. Och då har vi en låt som går typ så här, a dick is always a dick, typ, eller a cock is always a cock, typ. Och när den versen sjungs så suger jag av Snoop Dogg i den här isbacken.
Gud, det blir bara mer och mer bisarrt.
Och ja, jag behöver inte gå in så mycket mer på det, men jag tyckte att det var helt sinnessjukt.
Det var helt sinnessjukt. Jag tänker att jag kopplar det här till att du så här försöker hitta vad du ska göra i livet, och du kanske funderar på så här, är musikbranschen eller liksom vintersport eller i fall sexarbetare, något i det spåret.
Men det är också roligt för att så här i refrängen kommer 2 gånger det här med cock is always a cock, typ, eller någonting, när jag ska suga av honom. Och de andra, alltså det andra paret också, så här, killen slickar tjejen, så vill bara säga att it's still feminist. PK in my dreams. Och då så i första gången jag suger av honom så har Snoop Dogg ingen kondom. Och sen så hinner det dags för refrängen igen, Flora Jesper, nästan på väg att runda av. När refrängen kommer igen, då blir jag så oroad av att jag suger av Snoop Dogg utan kondom. 'Cause that dick's been around, liksom. Så då ber jag honom att sätta på kondom. Men det är också roligt att jag blev oroad i drömmen över könssjukdomar. Och att han sa att vi sätter på kondom.
Men oro, tänker jag, tar sig in i drömmar på ett ganska brutalt sätt.
Men det är ändå typ så här, suger jag av Snoop Dogg i en isbacke. Inga frågetecken på det. Men kanske det här med kondomen bra grej.
Jag tycker att så här, den enda gången drömmar blir relevant är om det påverkar ens dag. Om man är så här, fan, om man verkligen känner sig att man kanske har varit med om något jättetraumatiskt i sina drömmar.
Mm.
Typ i natt. Så nu känner jag, nu kommer jag säga vad jag drömde om i natt. Väldigt kort så drömde jag att jag mördade ett barn och sen så hade jag sex bredvid det här barnet.
Mm.
Om någon vill göra en liten tolkning, freudiansk tolkning på det här, be my guest. Jag kommer inte gå in mer på detaljer, 'cause it was fucking filthy.
Vill du berätta hur du dödade barnet?
Det vet jag inte. Men jag hade panik över att jag skulle sitta inne i 66 år.
Så då passade du på att knulla bredvid barnet också, för att du bara, det kommer vara ett tag till nästa gång. Vem låg du med?
Isak.
Och han var fett chill av att det låg ett dött barn bredvid. Var det ett spädbarn eller ett äldre barn?
7 kanske. Men det, jag vet var det här kommer ifrån, för att Isak har nämligen, när han var tonåring, en av hans här första fyllor, så var han på en plats.
Det här är himla oroväckande.
En badplats. Och de hängde runt där och var fulla och ramlade runt i olika buskar. Och, dagen efter så fick de veta att en person hade hittats mördad precis på den platsen. Och de hade gjort en så här pil. Eller inte hittats mördad utan hittats död.
Mm.
De hade gjort en pil på exakt vad det var, och Isak hade sagt det då igår kväll så här, att jag kissade precis vid den busken. Alltså det låg en död person precis där jag kissade. Så jag tror att det var det som tog sig in liksom. Men obs, han hade ju inte sett den här döda personen.
Jobbigt sen om man hade blivit anklagad för att de hade hittat liksom hans, eller så här, kan man ta DNA från urin? God, I'm so ashamed right
now.
Det
tror jag. Eller? Dagsfärskt urin. Det tror jag, men det vet jag inte. Men ja, nu stänger vi dörren om drömjävlarna innan jag vill styckmörda dig och knulla bredvid dig, Frida.
Det här är så grovt.
Mm.
Vi har fått massa så här frågor. Såna inte ut, det blir kul, kom igen. För att men när vi sa att vi skulle sluta så var det så här, men vad ska vi passa på att ta upp innan vi...
Och då rullar det in frågor.
Mm.
Mm.
Eller ja, ämnen eller frågor eller olika tankar.
Kan vi inte prata om det här med lesbianer?
Jo.
Jag fick en fråga som var så här, mer om Floras lesbiska sida. Var inte du och Kajsa lite sugna på varandra efter att du och Felix gjort slut? Jo, snälla. Har ni legat med tjejer, och i sådana fall hur var det? Om inte, vill ni? I sådana fall med vem? I ett par avsnitt sen så berättade jag att en av mina första hångel då var med min kompis, tjejkompis, och vi pratade om det här med att typ ha sexuella encounters med sina kompisar, men hela tiden bara så här i sitt huvud tänka, det här är bara en vänskapsgrej, typ, fast man egentligen går igång på det och fattar, kan förstå att det här är också att man går igång på tjejer, i vårt fall då. Frida, har du legat med någon tjej?
Jag vet inte om jag vill prata om det.
Va? Vilken downer. Jag trodde du verkligen ville det.
Men har du...
Nej, men jag ville bara dementera att nej, jag och Kajsa har inte haft en grej. Det hade vi kanske kunnat ha, men vi har inte det.
Ja, då går vi vidare.
Mm.
den här frågan då. Någon gång i höstas pratade ni om hur man blir kärleksmodig. Den heter typ kärleksmodig pormaskboll. Vi fick också väldigt mycket klagomål om den pormaskbollen, och det ansvaret ligger på dig, Flora. Och så sa ni att ni skulle komma...
Stolt över det.
Och så sa ni att ni skulle komma tillbaka till ämnet när ni visste lite mer. Vore kul att höra tankar om det nu. Alltså framförallt hur man klarar av att vara intresserad av någon när den är intresserad av en själv.
Ja, precis.
Liksom, själv känner jag mig trängd om någon visar att den gillar mig. Det är fan skitsvårt att bli ihop med någon. Vad är era bästa tips?
Ja, mitt bästa tips är att liksom rationalisera det på så sätt att man fattar att de flesta människor får lite panik i början av en ny relation, för att man förstår att det är mycket i ens liv som kommer ändras, och det är läskigt. Även om det är många fina saker som kommer hända, så vet man också att så här, det här, man ska ta in en ny människa i sitt liv. Så att mitt, om jag ska ha tips, så är det att så här, lida igenom det. För att man kan komma ut på andra sidan och känna, nu är jag så kär så jag inte vet vad jag ska ta mig till. Men att jag tänker att den här nervositeten och panikkänslorna inför att kanske bli ihop med någon händer oss alla.
Jag tycker att det är intressant att han skriver att hen känner sig trängd om någon visar att den gillar hen först. Vadå, är det liksom att...
Ja, men det betyder ju att det...
Alltså man blir stressad.
Typ. Att man vill dra därifrån. Det är ju asvanligt att så, här, så fort folk känner sig bekräftade så får man inte jaga och då vill man dra.
Mm. Jag är så himla dålig på det, för jag har insett, och där kanske vi också pratat om, att så här, de två långa relationer jag har haft har börjat på samma sätt. Alltså att jag har träffat en person och i precis den sekunden när man ses känt så här, vi är meant to be.
Mm.
Alltså liksom at first sight. Och sen har båda committat till varandra från den sekunden, aldrig spelat spel och bara gått in i relationen med 100% passion, och när man hånglar sitter det på en gång och det är inget awkward. Och
alltså det här är ju provocerande, här för mig är det precis tvärtom.
Den första personen jag träffade, vi träffades ju i Berlin, och då flög han till mig i Stockholm en vecka senare och sen flyttade han till Stockholm typ 2 månader senare.
Förstår ni vad det här för supermänniska jag har i poddstudion som liksom får folk att flytta till ett annat land? Ja, det är ju bara provocerande.
Men jag har också då insett liksom så här, för nu egentligen är nu första gången jag har gått på dejter.
Mm.
Jag har aldrig dejtat någon jag liksom inte har så här.
För den som missade förra avsnittet så är Frida singel, måste vi ändå säga.
Då har jag insett att så här, shit vad bizarrt det här är. Att sitta eller ta en öl eller äta middag eller gå en promenad med någon som man inte har legat med. Som man inte vet om den är pepp på en eller inte. Och så ska man hålla sig en konversation. Jag har så mycket respekt för det här nu. Jag känner att jag har fått helt andra insikter och att jag har gett så jävla dåliga råd, för att de två relationerna jag har haft har liksom börjat på ett ganska sinnessjukt sätt, och jag har typ liksom inte riktigt insett vad det innebär att vara singel och typ dejta personer som inte har gett upp allt för att vara med en på en sekund. Så jag känner väldigt mycket respekt och vördnad för personer som dejtar.
Men jag, när jag och Isak började träffas, då var det ju ändå så att jag behövde ta det jävligt lugnt. För att jag kände mig inte kärleksmodig. Jag kände mig så rädd över att så här, committa efter att jag ganska nyligen kommit ur en annan relation. Men då var det han som sa till mig att så här, ja men fine, jag fattar. Det är härligt att vara singel, det är härligt att det här är läskigt, men ta inte det här på så jävla blodigt allvar. Vi kan väl vara ihop, och sen funkar det inte så funkar det inte.
Mm.
Att det är också lite så att sänka ribban för vad en relation är och måste bli direkt, utan att det är så här, om man vill vara, man behöver inte ens bli ihop, men jag menar att om man vill vara nära en person så behöver man inte tänka 100 steg i förväg, så här, hur ska det vara när jag träffar hennes familj, hur ska det vara när ska
vi, vem ska vi bo efternamn?
Hos? Nej men precis, alltså så här, ta det för vad
skulle
det är.
Skulle vi få gulliga bebisar? Jag brukar tänka så.
Mm. Tror jag Isak skulle få gulliga bebisar?
I guess.
Frida, så jävla oengagerad. Det där är Fridas... Nej. Jag tror att mina Isaks bebisar skulle se ut som små hundar.
Alltså de skulle se ut som er bara.
Stora sneda ögon, stora sneda munnar.
Glada. Glada bebisar.
Känner du dig kärleksmodig, Frida?
Nej.
Nej, så det, vi har kanske inget bättre svar nu då.
Vi är mer förvirrade än någonsin.
Såklart. Sen har vi fått en fråga som lyder så här. Hade varit spännande att höra ert samtal om tankar kring förväntningar på hur en ska bli vuxen och göra karriär. Jag är nyss fyllda 23 och känner att jag har tid på mig, men alla runt om mig verkar inte känna samma. Hur hanterar ni framtidsstress eller bara ren och skär ovisshet? Hanterar ni den alls? Hur hanterar ni en omgivning som förväntar sig ett visst beteende av en? Vill bara kunna njuta av känslan att ha klarat av min utbildning. Att inte känna stress inför en tenta och be världen chilla lite.
Gud, alltså om man är 23 och ens har en utbildning.
Ja, verkligen. Jag blev stressad av att
man bara, fan, har jag ens kompletta gymnasiebetyg? Börjar fundera.
Mm.
Vadå, girl?
Ja, verkligen. Lägg
dra
ner
till
där.
Thailand på full moon party och bara ligga med någon irländare.
Mm, gör det. Nej, men jag tänker att så här... I allmänhet så är ju sommaren väldigt speciell, för att det är ganska mycket så här, man ska, dels så ska man återhämta sig inför eller från våren, så att man ska ha det jätteskönt och jättechill. Samtidigt finns det ju också en press att man ska vara beredd på att så här, börja jobba
till hösten. Ja, man kanske ska börja en ny utbildning eller...
Att man ska ha energin, att man ska ha kraften. Och det stressar mig så mycket. Jag ligger där vid stranden.
Känner efter, har jag kraft nu?
Ja, verkligen. Alltså, jag har precis börjat så här, må bra igen. Och nu ska, och, så här, börjat så här, slappna av och inte tänka så mycket på jobb. Och nu, måste, nu vet jag också att så här, en del av mig måste börja så här, planera hösten. Fast det är också ångest. Vadå, måste. Men jag har ju, jag vet inte om jag har sagt det, men jag ska vara i, jag ska vara utomlands en månad i höst och med Yrsa och skriva.
Åh, vad härligt, vart då någonstans?
Vi vet inte riktigt. Vi pratar lite om Valencia. Vi har också tittat lite på San Sebastian. Vi vill vara någonstans där det är varmt. I Europa, tror jag. Så vi får se. Men det känns bra, för då har jag liksom det som en grej. Sen så vet inte jag alls vad som kommer hända för mig till hösten. Mm. Mer än att jag vill verkligen skriva den här jävla boken.
Mm. Men jag... för mig är sommaren, eller så här, slutet på augusti eller någonting, det är mitt nyår.
Mm.
Jag känner mer, alltså på nyår säger så här, nu är det ett nytt år, och man bara bla bla bla. Men jag, och då är det mer så här, en tanke om att så här, nu är det nytt år. Vända blad.
Mm.
Men det är inte förrän sommaren, det är då jag så känner att det är så nu man på riktigt vänder blad. För man får en paus och man börjar tänka så här, vem ska jag vara i höst? Eller det är då som mitt riktiga nyår är på något sätt. Att jag, man får en ny start.
Mm.
För att det är en så lång paus liksom. Vadå, man hinner inte pausa och reflect on life när man är typ ledig 3 dagar mellan jul och nyår. Där man ändå är med släkten och bara ska krishantera.
Ja. Nej, jag håller med.
Så att det är på sommaren som är liksom det riktiga nyår.
Vad känner du inför ditt nyår då?
Jag har ju varit typ sjukskriven, förutom att jag inte har varit sjukskriven. Jag har ju varit, jag har ju inte jobbat ordentligt sen i mars typ. Så att jag har ju haft ett sommarlov redan på något sätt. Men det har också tagit fram tills nu att jag har kunnat landa. Så att jag har ju fått ett extra lång period av att fundera på vad jag ska göra och vad jag vill göra och hur man ska gå vidare och bla 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 bla. Och nu börjar jag känna mig pepp. På hösten. Men jag vill fortfarande inte börja tänka för mycket, för jag ska ge mig själv juli ut och en bra jävla bit in i augusti också innan jag ska börja tänka ordentligt.
Ros, vad hemsk kompis jag är som sitter där och bara, vad ska du göra? Hetsa,
jag vet, jag vet. För att jag har alltid tänkt så mycket, skrivit så mycket listor. Nu när jag var i Berlin för några veckor sedan var det första resan jag har gjort någonsin typ, där jag inte har tagit med min dator. Och det kändes som en så jävla fucking milstolpe.
Gud vad jag relaterar.
Det kändes så sinnessjukt att inte ta med sig datorn. Så att det spåret fortsätter jag på. Att inte ta med datorn, inte... Att läsa en bok liksom. Och det stadiet vill jag stanna i ett tag. Så jag försöker att inte planera så mycket mer än att jag börjar känna mig mentalt och fysiskt och psykiskt redo för att tycka att det känns kul att komma igång till hösten. Men jag vill inte tänka så mycket på det, för då börjar jag ju komma igång redan nu liksom.
Jag tar till mig det här. Det känns så skönt att bara, om du har gett dig den tiden, då kan jag ge mig själv den tiden. Tack för det, Frida. Nej, men faktiskt, det är att jag överhuvudtaget säger jag borde börja tänka på hösten. Att
man bara, då såhär, har man ju redan börjat jobba och då blir det redan höst.
Precis. Nej, fan heller.
Vad var för frågan?
Ja, frågan var hur hanterar man framtidsångest och ovissheten?
Jag tycker att det är skitsvårt. Jag har haft extremt, extremt mycket framtidsångest och prestationsångest. Och så här, vem ska jag vara? Vad vill jag med mitt liv? Hur ska jag... Ja, sen jag var liksom barn typ. Alltså vi pratade om det förut, att jag så här bröt ihop när jag fyllde 18 för att jag hade åstadkommit så lite i mitt liv. Otroligt tragiskt. Och nu på något sätt har jag börjat liksom landa lite mer. Hur gör man det? Jag vet inte.
I mitt fall så är det nog ganska konkret, för att jag gör ändå någon plan för varje termin, eller vad man ska säga. Att jag kanske söker en utbildning eller bestämmer att jag ska åka på någon resa eller tar mig något nytt arbete. För att jag har den möjligheten. Liksom. Så det, men att jag tror att jag safear lite då, för då kan jag ändå veta så här att jag har en stor plan. Min stora plan kanske är då att plugga något nytt.
Det finns en så himla stor anda just nu i att man ska liksom hitta sig själv, att man ska bli en egen typ entreprenör och så här fett framgångsrik inom någonting. Och att hela den karriären och hitta sin plats ska definiera en själv. Och hela ens person på något sätt. Det finns också en väldigt sjuk bild av att man ska hitta det här så himla ungt. Och att man ska ha liksom hittat sin grej. Och liksom, om man är intresserad av att göra film så ska man ha släppt sin första långfilm när man är 20 och var ett underbarn liksom. Och att det är så himla mycket stress att man ska ha kommit så himla långt så himla tidigt. Och den är så himla bizarr. För att många av de personerna som liksom är duktigast på vad de gör sen eller kanske trivs i vad de gör sen senare i livet, det kan ta så himla lång tid att hitta dit. Mm. Om jag känner mig stressad över mitt liv, då brukar jag lyssna på, och det här tipsade jag om förut, och jag lyssnar på det här 15 000 gånger. Och det är Ernst Kirchsteigers Värvet-intervju.
Okej. Okay.
Den ska man lyssna på. För han har typ så här varit kock och typ så här målat lite och jobbat på IKEA och typ jobbat på något så här jobbat som vårdare på något hem och så vidare och så vidare, och sen så började hans TV-karriär och att han började göra det han gör nu när han var 40.
Ja,
och det finns en sån bizarr stress i vår generation, för andra tidiga generationer så är det ändå att så här, men folk var inte en blondinbella och drev tre företag när man var 20. Utan man tog det lugnt och så kanske man jobbade lite, så började man plugga senare. Kommer man in på universitetet så är det ju så här väldigt många som är mycket äldre som pluggar. Eller som har pluggat i liksom 10 år. Är man 23 och ens har pluggat någonting och har en utbildning, då har man ju liksom... Det är så himla lugnt.
Jag tog en promenad med mamma häromdagen och då pratade vi om hur hennes typ så här utbildningsresa och typ så här jobb, yrkesliv har sett ut. Och jag vet att det är stora drag, men hon jobbade som barnboksillustratör i 15 år och hade ett väldigt så här tidsödande maner, vilket gjorde att varje bild tog otroligt mycket längre tid än vad som det var tänkt.
Så att hon, och vad hon fick betalt för, antar jag.
Ja, men precis, för det var inte timbetalning liksom, utan det var per uppslag. Så hon levde på stipendium och kämpade så jävla mycket med det och fick mer och mer prestationsångest. Och hon hade då, när hon var i vår ålder, när hon jobbade med det här, så tänkte hon liksom att jag ska vara bäst, annars får det vara. Och det var också den tanken som skadade henne så jävla mycket. Och det sa hon till mig så här: Flora, vad du än gör, tänk inte att du måste vara bäst. Alltså, för att det kommer inte vara bra i längden, för du kommer bara sätta krokben för dig själv. Och sen så när hon märkte att det går inte rent ekonomiskt, jag kommer inte kunna hålla på med det här, så bestämde hon sig för att jobba med trädgård. Och då på en väldigt lång och krokig väg så började hon göra det, och nu är hon trädgårdsdesigner och har massa anställda och bytte bana helt och hållet när hon var liksom 40. Och hon sa det, hon bara, skillnaden är att jag var så mycket mer ödmjuk inför att jobba med trädgård än jag var inför illustration. Att hon hade inte alls samma krav på sig själv när hon började med trädgård, för det fick komma lite stegvis, det fick ta tid, det fick vara krokigt, det behövde inte vara en väldigt kort och snabb väg till att så här vara framgångsrik. Och det tar jag verkligen till mig också.
Så himla skönt den här tanken på att vara bäst också, för jag har också liksom haft en så himla mycket att så här, man måste bli bäst på någonting, och man måste bli bäst när man är typ, innan man ens gått in i puberteten typ, för att det ska vara värt någonting. Och det är en sån himla bizarr, men det är en sån himla bizarr tanke. Det är så jävla orättvist att göra så mot sig själv, att tänka att man ska vara bäst i världen på någonting.
Det är det mest abstrakta också när man jobbar inom ett kreativt yrke.
Ja, vad innebär det? Inte ens om man på något sätt, om vi leker med tanken att man skulle nå det, så skulle man någon gång så här känna det. Eller så här, vem bedömer det? Eller det är så himla... Jag tycker också att det är så himla fint med Bea Usmas sommarprat. Som var illustratör, typ barnboksförfattare eller något, jag kommer inte ihåg. Som sen när hon var typ 40 bestämde sig för att hon skulle bli läkare. Och pluggade upp sina betyg och började läkarutbildning.
Du som ställer frågan... Du vill bara be världen chilla lite. Så känner vi också. Och det är väl jättebra att du fortsätter tänka så. Och du kan också be folk i din närhet chilla lite.
Mm. Och det är så himla jobbigt, för jag vill gärna prata om det här, men inser nu när vi pratat så här, fan, jag ger ju faktiskt inga bra svar. Det är för att jag kan relatera till det här så himla himla mycket, men jag har faktiskt ingen nyckel i vad som vad man fan man ska göra.
Nej.
Egentligen. Mer än att det är klart att man säger så här, ja, men ta det lugnt, det är ingen stress.
Men det, en återkommande grej, en återkommande grej i den här podden, det är ju så här, vi pratar om stress och typ så här, att må bra, och då så tänker jag upprepar, jag har ju ett mantra i mitt huvud att stress aldrig är värt det. Det kan vara värt det i korta perioder, men i långa perioder är det inte det.
Mm.
Och att om man inte mår bra idag så spelar det ingen roll hur man mår om ett år.
Mm.
Så man får väl också ta sig en funderare och liksom så här, vad kan jag göra den närmsta tiden för att det här ska kännas kul och leva. Mm. Liksom.
Och en liten grej som man kan försöka anstränga sig med om det går är att man inte ska inte behöva vara bäst och inte jämföra sig så mycket. Utan att bara lyssna på vad man tycker känns bra eller känns kul. För jag har också jättesvårt med det. Jag har jobbat som fotograf ett tag. Och det var ju enklare och roligare i början. För att man var inte, jag förhöll mig inte till någon annan, jag hade ingen koll på andra fotografer, jag bara gick på magkänslor för att det var kul och man bara körde liksom.
Ja, jag kallade bara, mig liksom illustratör.
Det här är fett. Och så bara kör man.
Mm.
Och sen så börjar man inse typ så här, aha, så här gör andra fotografer och så här bra bilder tar de, och borde jag också ta sådana bilder? Och så börjar man så här snegla omkring och titta, och det kan vara jättepositivt på vissa sätt, för man kan få inspiration eller man kan lära sig saker, men man måste liksom lära sig att snegla på så fall på rätt sätt när det är att man kan få ut något konkret av det. För annars, jag har liksom upptäckt att jag har börjat följa massa fotografer på Instagram till exempel, och så sitter jag bara och tittar på allt de gör. Och så rannsakar jag mig själv. Jag bara, men blir jag inspirerad av det här? Bär jag med mig någonting av det här? Nej, för jag tittar på 5000 bilder om dagen. Det finns ingen möjlighet för mig att processa det här eller att ta någonting vidare. Det ger mig bara ångest.
Mm.
Jag tittar bara på massa bilder som jag inte har tagit, som känns bättre än de jag någonsin har tagit. Och det är bara, det ger mig ingenting. Så jag liksom börjar sätta upp regler för vilka konton jag ska följa, när jag kollar, alltså hur jag tillåter mig själv att hämta typ inspiration.
För man berätta mer.
Nej, men jag satt liksom bestämmer typ så här, nu på en vecka ska jag kan jag gå in på Instagram om det är någon specifik profil jag vill gå in på, typ om jag säger undrar vad Flora har lagt upp på sistone, då kan jag gå in och söka och så går jag in på Flora Vis och sen så kollar jag vad du har lagt upp och så kanske man kommenterar eller likar. Eller om jag själv är sugen på att publicera en bild, då gör jag det, men att jag inte tillåter mig själv att scrolla i flödet, för där kan det gå 3 timmar. Och jag har aldrig blivit lycklig av att säga, åh, vad glad jag är att jag satt nu en timme och scrollade mitt flöde på Instagram. Vad skönt att jag gav mig själv den stunden. Har jag aldrig sagt till mig själv liksom. Utan det är bara att man så här.
Nej, men det är väl, det går också att jämföra med typ om folk har Pinterest, som är en tjänst där man så här sparar ner fina bilder typ på olika mappar. Det är också det. Jag kan känna mig så uppfylld av inspiration när jag har hängt på Pinterest. Men den stannar ju där också.
Mm.
Alltså så här, även om jag kan få en liten kick av så här, gud vad fin, mycket fint. Mm. Sen är det mycket av den kicken som också är finns lite ångest i det.
Mm.
Men det är också så här, när inspiration stannar i ett scrollande snarare än att man utövar det.
Ja, att man verkligen får med sig någonting. Ja, det har gått någon typ av det vore väldigt spännande att se en kurva över användningen av ordet inspiration över år. För det är väl någonstans här nu, det bara så här pikar. Alltså att folk ska bli så inspirerade och att man ska konsumera saker för att få inspiration. Alltså,
och det är väldigt
industri.
Positivt laddat. Ordet inspiration är ju så här,
det är jättehärligt.
Du ska må bra, du ska få en kick, men att det i själva verket oftast är tvärtom.
Exakt. Om man mår fett pissigt och så ska man gå in på en blogg där någon är check och tränar fett mycket och äter nyttigt och så ska man bli inspirerad av det. Då får man fråga sig, blir jag inspirerad av det här eller är det liksom ett typ självskadebeteende?
Mm.
Tar man verkligen med sig en positiv känsla och inspiration från att jag loggar ut från det här kontot? Eller är det bara det kan ju bara vara ett andrum att man är där och scrollar och sen så när man går tillbaka till sin vardag så känns det pissigt liksom. Mm. Och att jag tror att man lurar sig själv med att man ska bli inspirerad och sen så blir man inte det och man förstår liksom inte riktigt varför. Så att jag försöker så här kontrollera det där, och det finns något fint i inspirationen. Det finns något fint i att om man gillar att fota, att så här få olika intryck eller titta på andras bilder och så. Men då försöker jag vara noga med att så här, om jag vill få inspiration, då kanske jag går till en tidningsbutik och sen kanske jag köper en tidning jag är fett pepp på. Och så går man hem och så bläddrar man i den tidningen, tar bara in de sidorna och så kan man riva ut någon sida om det är någonting man tycker är fint. Men hjärnan kan inte processa eller ta del av 30 000 bilder.
Och på samma sätt är det inte fel om man ska gå på museum att bara välja typ en utställning att yeah. se, eller bara ett rum av en utställning.
Yeah.
För att det är ingenting som säger att du kommer få en bättre upplevelse bara för att du klämmer in så mycket som möjligt.
Nej. Så jag tycker att man ska vara lite selektiv och snäll mot sig själv i att så här, ja, med den grejen.
Mm. Jag kan verkligen relatera till det när det kommer till läsning. För jag läser ju väldigt mycket och lyssnar på väldigt mycket ljudböcker. Och det finns också en sport i det att så här, jag vill läsa. Jag vill vara en person som läser mycket.
Mm.
Men att jag väldigt också kommer på mig själv med att så här, snabbläsa saker för att sen kunna slå ihop den och bara, ja, då har jag läst den här bok.
Bra. Av.
Men det är ju väldigt Check. Ineffektivt om man vill jobba som författare. För då handlar det ju bara om att jag ska liksom ta in... kunna, eller så här, förutom att det är en härlig upplevelse att läsa, så ska jag också använda mig av det jag lär mig av att läsa i mitt språk och i mitt skrivande. Så jag försöker också så här, ha en liten piska som är så här: nu läser du det här på allvar, annars kvittar det.
Vad läser du just nu?
Just nu så läser jag Störst av allt av Malin Persson Giolito. Men jag har just läst en bok som heter Väggen av Marlene Haushofer, som är en ganska så här, dystopisk berättelse om en kvinna som är på ett fjäll med sina kompisar, och sen försvinner de iväg till ett värdshus, och så går hon och lägger sig, och när hon vaknar nästa morgon så är inte de där, och hon går ut på fjället och så möts hon av en vägg, och då har hon liksom då har det slutit sig en vägg runt henne, så hon måste leva på fjället själv med sina djur, och sen ser du typ hur hon klarar sitt liv där. Så spännande och så ångestframkallande. Men väldigt bra.
Gud vad det låter jobbigt.
Mm. Vad läser du?
Jag läser Elon Musk, Tesla, SpaceX och jakten på en fantastisk framtid.
Vad är det här?
Vet du inte vem Elon Musk är?
Nej.
Aha, okej. Men det är han som har grundat Tesla.
Okej, jag trodde han hette Tesla.
Det finns en som heter Tesla, men han uppfann väl typ elektricitet.
Oh nej, oh nej, vad pinsamt det blev. Okej, okay, ja, fortsätt.
På Bokus kan man hitta böcker som man kan lära sig så här basic grejer om, som man borde kunna säga. Och så sa jag att Tesla var elektricitet. Är det ens det? Det är så himla pinsamt. Vi har så nystat
in oss. Vi ska enkelt
läsa mer böcker.
Ja. Och det här är väldigt bra, för det finns en hashtag också som heter Det finns alltid en bok. Där kan man ju då läsa om Tesla, kanske.
Ja.
Ja, och grattis till Bokus som har 20-årsjubileum, eller hur?
Hipp hipp hurra för
bokus.com. Precis innan vi möttes upp här utanför studion så kom jag från Gröna Lund. För att min lilla syster Eloise har fyllt 4 år, och som present så skulle jag då ta henne dit.
Det är så bisarrt att du har hunnit vara på Gröna Lund. Jag hann vakna, äta frukost och komma hit.
Det är ganska speciellt att vara liksom på lilla Grönan-området, för det är väldigt mycket barn och det är ganska hetsigt, men också väldigt härligt. Alltså jag älskar Gröna Lund.
Ja, jag med. Det är så himla härligt.
Det är liksom en så konkret form av lycka. Men det som var lite segt var ju att dels så står man och väntar i typ 30 minuter till varenda jävla åkattraktion som kostar. Jag också köpte så här kuponger. Då blir det också, man vet hur mycket varenda åk kostar, och sen så börjar man värdera om det är värt det.
Ja.
Så sämst. Men Eloise börjar inse med mig att jag är hennes helgpappa. Det vill säga jag gör allt hon vill, för att jag tycker det är kul att få vara den.
Du kan få en extra glass.
Och hon är så här: jag vill ha en ballon, jag vill ha en ballon. Nej, men du får inte en ballon. Jag vill ha godis. Nej, men du får inte det. Jag vill ha glass. Och sen så till slut, ja men du får en glass då. Och sen sitter hon också så här, när vi sitter och käkar, så bara: vad är det over there? Jag vet inte. Är det medaljer? Och så vill hon säga att man ska gå och köpa medaljer. Och man bara, ser hur hon bara så här förstår att, jag, att hon kan verkligen bara...
använda din plånbok. Du är en bankomat.
Ja. Så sen så skulle vi gå då och köpa godis för det jag lovat henne. Och så såg jag Sockervaddstationen. Och jag som tänker mycket bild tänker att det här är en bra Instagram. Jag tänker, jag vill hellre att min lilla syster ska äta sockervadd på Instagram-bilden än att äta godis.
Ja, jag förstår.
Jag tänker också att hon har på sig en väldigt ful solhatt. Det är mycket gulligare om hon tar av sig den. Så jag bryter liksom mot två föräldrakodex. Hon har inte solhatten på sig och hon får en enorm sockervadd. Och då måste jag tillägga att i söndag så var jag på barnkalas där. Och då hade de fiskdamm för de här barnen som var gäster. Och när jag tittade i en sån här godispåse så låg det 6 godisar. Alltså mina föräldrar, min pappa och hans fru, I love them. Men alltså, de är så himla hälsosamma. Man kan inte ge ett barn en godispåse med 6 godisar. Så därför förstår du...
Tycker att det är snålt?
Jag tycker att det är helt vansinnigt. Han ser också så här morotstavar och gurkstavar på frukt eller kakbuffén.
Vänta, bara morötter och gurkstavar?
Nej, och kakor. Men ändå så här...
Fan, vilka äckliga föräldrar annars som man kommer på ett barnkalas och det är bara massa grönsaker.
Jag har hört såna stories.
Alltså mina barn kommer inte få gå på kalas där det bara är grönsaker.
Nej, inte mina heller. Men så med det här in mind så gav jag Eloise en sockervadd som var lika stor som halva hon själv. Och sen så sitter vi och äter den här och alla som ätit sockervadd vet att det blir väldigt klistrigt och klibbigt. Det är riktigt jobbigt. Och jag går och håller i hennes svettiga lilla hand och det är jättemycket folk. Jag bär på kameran som jag envisat mig ta med mig och det är bara så här lite hetsigt. Och sen sitter vi och äter och jag märker hur hon bara så här äter mer och mer. Hon försvinner in med ansiktet i den här sockervatten. Alltså hon tar verkligen tuggor som så här smälter ihop. Så man ser som små vaginor runt om i den här rosa sockervatten. För där är det smält och hon liksom bara...
hon har sugit tag.
Och så känner jag så här att fan, jag kan inte låta henne äta hela den här sockervatten. Men,
ska du ta ifrån henne den då?
Så det jag gör då, och det här är fan chockerande att jag gjorde det här. Då tar jag den i hennes hand. Sen går jag till en papperskorg och trycker ner den i papperskorgen. För jag får så här, åh nej, jag är en så dålig förälder, tänker jag. Fast det är tvärtom.
Jag trodde att du skulle säga att du tog sockervadden och så här, knuffade till den så att den ramlade på marken. Så du skulle kunna säga, oj,
det hade varit mycket smutsig. Mer rimligt. Men istället så tar jag den ur hennes hand.
Gud, hon kommer vara scarred for life att du gjorde det där. Det är ju en jättedramatisk grej.
Och du bara, hon börjar storgråta direkt.
Det är klart hon gör.
Hon var ju inte klar. Fram till papperskorgen, tar upp den med händerna, två nävar ner i papperskorgen i det här sockervadden. Och jag bara, nej Eloise. Och jag börjar storskratta. Så jag börjar verkligen garva för situationen är så absurd. Min kompis Bea är också så här, Flora, vad fan gör du? För Bea fyllde 24, så hon var också med. En 4-åring, en 24-åring. Perfekt. Och jag tar
hon
ifrån...
Hon bara suger tag med läpparna om den här soptunnen sockervadden.
Hon glömmer liksom bort att sockervadden smälter av varma händer. Så att det blir bara en sån här tjockig massa som hon sen börjar riva och kasta runt sig som om det vore liksom dun när man har kuddkrig. Så jag springer runt och så här samlar upp det här och hon är så här enormt kladdig över händerna som om hon har så här, tar tuggummi över hela händerna. Och bara står och gråter och gråter. Och jag bara står där och känner så här...
Världens sämsta morsa.
Här tror man att man ska vara en liten härlig stora syster som ska ge henne en sockervadd. Sen tar man ifrån henne det. Det är verkligen morot att piska för sockervadd och död.
Gud, det förstår jag. Jag blir så jävla upprörd om man väl fick en sockervadd. Och sen så är man inte ens klar så går och slänger den i en soptunna.
Ja, det var verkligen bristande omdöme.
Ja, det var det.
Och sen grät hon och skrek hon så jävla mycket. Så det var ju så här, också när vi mötte upp min pappa och hans fru så var de så här, vad har hänt? Jag bara,
Jag skulle bli så jävla stressad att jag skulle ha köpt en ny sockervadd. Och så beslutade man att barnet åt 1,5 istället för 1.
Hon var också helt sockerhysterisk i bilen och bara så här kastade saker runt omkring.
Hoppade runt.
Så att jag vet inte hur bra förälder jag kommer bli faktiskt.
Men du har ju jättebra att du får öva på henne.
Mitt lilla försökskanin.
Ja, verkligen.
Rabiessmittad.
Jag har hängt lite på Tinder.
Vad nice.
Nej. Det är som att vara på en second hand affär.
Utveckla.
Men det är så jävla mycket fula plagg. Och man behöver gå igenom 200 kvadratmeter av liksom svettluktande plagg för att hitta en som man bara, om jag syr om lite här och här så kanske den passar. Det är verkligen så,
ja, det
känns.
Exakt så.
Alltså jag satt och kollade på 3 avsnitt av Keeping Up with the Kardashians. Ett avsnitt är kanske 40 minuter. Det betyder att jag kanske la 3 timmar. 3 timmar av konstant swipande. Att man bara nej, 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 nej. 3 timmar. Och då kanske swipar jag på en som var så här, okej, om du klipper dig. Alltså det är verkligen så här, det är så dåligt utbud. Jag pratade med en kompis om det här och hon sa att det var för att jag lite missade den första Tinder-boomen och att det nu har blivit så mycket liksom Tinder-par att det är lite urfiskat.
Aha, så att de...
Jag vet inte om det stämmer. Jag testade lite.
Fast vadå, folk gör ju slut hela tiden. Jag tänker att det kommer nya. Jag tror
kanske.
Fan inte på det där. Nej. Däremot så kanske folk har tröttnat lite på Tinder för det är många som har hållit på med det och bara okej, men det utmynnar väldigt sällan i någonting. Fast i vissa fall så blir folk jätteparia.
Ja, men det var ändå så himla, för att jag var ändå lite så här peppad, så här, okej, men nu får man swipa lite. Så inser man att det bara så jävla mycket bottennapp.
Och man bara längtar efter den där snygga killen i 3:an ska komma upp. Som man spannade in när man gick 1:an på gymnasiet. Och...
Jag fick en sån.
Ah, härligt.
Det var en kille som var liksom en av de så här snygga killarna på gymnasiet som jag matchade med. Som bara, vi borde ses typ.
Och då kände jag att så här, Frida, 15 år, hade vetat om det här.
Det är det jag kände, för jag kände så här, fan, vill jag gå på den här dejten? Är han så snygg? Typ inte, men jag kanske borde göra det här bara för så här, Frida, 16 år.
Ja, vad fint.
Jag kan återkomma om det blir någonting.
Ja, precis
då. Men då tittar man igenom alla de här Tinder-profilerna och det är ju vanligt att man säger, okej, alla typ håller in fisk och så vidare. Men så har jag liksom scrollat lite och man får en så himla skev bild av vad killar i Stockholm sysselsätter sig med efter Tinder. Det som har chockat mig att det känns som att av killarna på Tinder så är typ 50% jobbar inom militären.
Mm, verkligen.
Man bara, vadå, hur kan det vara en kris för Sveriges militär? Alla verkar vara militärer.
Jag vet inte vad de snackar
om. Och 50% av killarna jobbar på Joe and the Juice.
Åh, oh, nej.
Alltså hur, jag har inte ens fattat hur, jag har inte ens förstått hur många. Det känns som att Joe and the Juice employar 90% av killar åldersspann 22-29. Alltså
jag får på fullaste allvar en hel rysning som går genom kroppen. Alltså
men du förstår inte hur många
killar
som jobbar där.
Oh. Yxan kommer fram nu igen. Styckmördar de allihopa.
Man bara, hur svårt kan det vara att hitta en person som inte typ gillar att skjuta med vapen eller som inte blandar juice? Det är så himla låga krav.
Ja. Jag vill säga en sak.
Flora, jag vet inte riktigt om du vet att det här med att podda går ut på att man ska turas om och vilja säga en sak.
Vilken tur.
Så det är helt, du är helt rätt forum för att vilja säga en sak.
Jag vill säga så här, att jag vet att det är sommar. Jag vet att man lämnar datorn hemma. Men jag vill ändå uppmuntra alla att läsa min blogg. Jag vet att jag pratar om Instagram i podden, men jag vill att ni läser min blogg, florasblogg.se. Jag uppdaterar varje dag. Jag vill också att ni kommer
alltid där för er, era jävlar, sommar igenom.
Men jag har fått liksom en kommentar på ett inlägg som jag har lagt 3 timmar på. Så
man
vet, jag vet att det är 10,000-tals personer som läser varje dag. Liksom. Då blir man så här, då blir man lite kränkt. Så att, älsklingar, skicka en kommentar då och då. Så jag vet att ni finns.
Följ mig på Instagram, Frida Vega. Likea gärna bilder. Jag kan bli så jävla kränkt ibland om man har så här, tagit en bild. Man bara, jag är fett snygg på den här bilden. Eller man tar en bild som är fett snygg. Man lägger tid, man redigerar den, man kroppar den och så lägger man upp den. Och så får den så här, inte så många likes. Då känner jag, era otacksamma jävlar.
Då kommer yxan fram.
Då kommer mina mest oskärmiga sidor fram av storhetsvansinne och kränkthet.
Det vill vi inte se.
Så jävla vidrig människa.
Tack till bokus.com
och läkarmissionen.se
och Oliver Bergman som klipper den här podden. Vi fick också en fråga vad som hänt med kapten. Och kapten
har övergett skutan.
Kapten dumpade oss för andra poddar.
Det är väl helt okej.
När han blev befordrad eller något. Whatever.
Ofta att en befordring innebär att man inte längre klipper vår podd. Det borde rimligtvis vara så att en befordran på Radio Play innebär att man äntligen får klippa vår podd.
Verkligen. Verkligen.
Makafaka. Ta bort det.
Ta inte bort det. Puss. Puss och kram, vi hörs nästa vecka.
Hejdå.
Love you.